Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I februari 2015 ringde det i mobilen och jag drog mig lite för att svara. Det var helt enkelt ett nummer jag inte riktigt kände igen. Och när jag väl svarade visade sig vara Christian Wilhelmsson. Han ringde från fruns mobil och ville berätta att karriären nu var över och att han skulle bosätta sig i Dubai med familjen. Det blev en nyhet kring avslutet och ett skrap på ytan av allt han upplevt. Men en månad senare träffades vi i Hällevik i Blekinge, där han då hade en sommarstuga, för en längre poddintervju. Där bjöd Chippen på en lång och historiefylld berättelse om en makalös karriär för 19-åring som hade lämnat Mjällby för Norge 15 år tidigare. Spel i 11 länder, i 11 olika klubbar. Flera olika titlar. Dessutom spel i 4 av Europas 5 bästa ligor. Den enda liga han inte nådde var Bundesliga. Ovanpå det Champions League, VM-slutspel, EM-slutspel och 79 A-landskamper. Ja, Christian Wilhelmsson fick onekligen ut en hel del av sin fotbollskarriär. Som ju började lite trevande hemma i Hällevik i Mjällby. Och som faktiskt slutade i Mjällby också. Även om slutet blev lite trist att klubben åkte ur allsvenskan och Chippen, som han ju kallades, inte kunde göra sig fullständigt rättvisa på grund av en tårskada som tvingade honom att lägga av. Nu väntar ett helt annat liv med Dubai som bas. Och det är onekligen så att fotbollskarriären gav honom inte bara fantastiska äventyr på planen. Det gjorde också att han fick ett liv som man nog bara kan drömma om när man är uppvuxen i Sverige och kanske knägar på med ett vanligt arbete och inte har möjligheterna att ha en shejk som sticker ner 300 000 i bröstfickan på en för att man har gjort ett bra jobb. Men livet är ju orättvist. Som vanligt så börjar vi med faktarutan och denna gången så är faktiskt frågan om brottsregister och belastningsregister kvar, eftersom den känns relevant i det här fallet. Ålder?
Vad är jag? 35.
Familj?
Ja, fru och sonna. 3 barn. Det är nu då. Det är Naomi, Leon Prins och Lennox.
Var bor du?
Känns som lite överallt, men vår adress är Dubai.
Utbildning?
Det är inte mycket att komma med där. Så det är gymnasiet och sen så blir det fotboll.
Lön?
0 just nu.
Den största fotbollsupplevelsen?
Det är svårt att säga en upplevelse. Så jag får... Men kvalet i VM och även Portugals, jag menar Paraguay-matchen i VM. Det är väl de största.
Den bästa spelaren du spelat med?
Bästa spelaren spelat med? Totti, De Rossi, Zlatan. Får man väl säga de 3.
Vilken medalj är du lite extra stolt över?
Ja, den rankas väl ganska högt i italienska kuppen. Så den, att man fick vara med där. Det, så den får väl. Sen har man väl inte ligor. Både i Belgien. Men de ligorna är inte så stora som Italien. Liksom, så det får väl bli italienska kuppen.
Har du någon tröja som du har bytt till dig som du är lite nöjd med?
Ja, jag är ju Barcelona-fan själv, så det är väl Xavi och Neymar i Brasilien.
Vilken är den värsta motståndare du stött på?
värsta. Knepigt. Knepigt. Jag brukar inte... Ja, jag brukar inte, får du spara den.
Ja, okej. Okay. Mm. Vilken är den bästa publik du spelat inför?
Jag vet inte, får nog. Jag räknar ju... Bästa eller värsta, eller vad sa du?
Bästa. Ja, bästa.
Bästa publik, ja, det är både Italien och fantastisk stämning. Romderbyt och... Men även saudiska matcherna var det enormt tryck kring. Både före, efter och runt omkring.
Sämsta publiken, är det här i Hellviken?
Nej, här är faktiskt bra publiken då, tycker man, för vara så litet. Men Qatar och Dubai är det, eller där det är inte många.
Vad kör du för bil, brukar jag ställa? I ditt fall kanske man ska ställa, vad kör du för bilar?
Ja, det har varit lite allt möjligt. Rolls Royce har jag i Dubai och sen Porsche Cayenne, Range Rover, det är de jag har. Där. Och sen har jag haft motorcykel, men jag har ingen körkort, så den har bara fått stå på i garage.
Och den står kvar?
Nej, jag tyckte synd om den. Jag tyckte den var så pass fin, så jag tyckte någon borde köra den. Så jag sålde faktiskt den precis, bara för att det kändes dumt att låta stå där och damma bara.
Vad röstar du på?
Pass.
Vad har du för motto?
Mottot? Ja, det är väl lite så. Jag lever lite för dagen och jag tycker man ska göra så mycket som möjligt under tiden man är här liksom, och uppleva så mycket som möjligt och inte... Sen händer det vissa dumheter på vägen som man kanske inte alltid kan hjälpa, men man kan inte gå ångra det, utan det gäller att leva livet helt enkelt.
När var senast du grät?
Ja, det var ett par dagar sedan faktiskt, när Lennox fick vår tredje barn. Så det var faktiskt inte alls länge sedan.
När var senast du var onykter?
Det var däremot förbannat länge sedan, känns det som. Vet, barn har kommit tätt. Gravid fru vet det inte att leka med. Så att, nej, det var ett tag sedan faktiskt.
Om man tittar i belastningsregistret eller brottsregistret, tittar man någonting då?
Ja, i Sverige det är väl mest parkeringsböter kanske. Någon fortkörning. Men utomlands har det varit lite... Lite händelser dock, men det kan vi kanske ta med senare längre fram i intervjun.
Vad läser du?
Just nu läser jag lite om jakt och fiske. Det är väl det jag läser mest om. Det är inga direkta böcker, så, utan det är väl mest sån information och lätt läsning om jakt och fiske.
Vad lyssnar du på?
Det är blandat. All radiomusik faktiskt.
Vad ser du på?
Ser på... Jag ser på... allt möjligt. Mycket serier. Men mycket filmer. Vi försöker alltid se på film faktiskt. Vi båda gillar det. Så att det blir mycket film och mycket serier. Jag har sett det mesta faktiskt.
Och om du surfar på en smartphone, vad surfar du då på?
Jag gör nästan aldrig få ont i huvudet, eller man, jag har aldrig gjort. Jag har sett så att jag ska göra något på datorn eller jobba eller söka på något och läsa något, så gör jag oftast det på datorn. Sätter mig aldrig framför telefonen faktiskt.
Vilka sociala medier är du aktiv på?
Nu har jag blivit aktiv på Instagram faktiskt, och det för att jag hade ju ja, lite, det var tjat liksom att nu får du öppna någonting så vi kan följa dig där hemma liksom. Så att det var... Det är ganska nytt, en 2-3 veckor gammal.
Vill du veta mer om personen som jag intervjuar i podden, då är det bara att gå in på Acast. Där finns länkar till artiklar, klipp och ljudspår som berör poddens huvudperson och olika händelser som han eller hon pratar om. Så in på Acast och följ podden där. Du har ju nu tagit beslut att sluta spela fotboll. Var det ett svårt beslut?
Ja, både och. Alltså jag hade kunnat spela fotboll länge som helst egentligen, för om jag bara hade gått på kärleken till fotbollen. Men sen vill man göra sig själv rättvis, och man vill inte spela när det är ont. Utan det kan man göra till en viss grad, men när det är kronisk smärta hela tiden och man gör inte sig själv rättvis, så kändes det väldigt naturligt och väldigt sunt just att avsluta i Mjällby, så som läget var. Att det var där det började och det var där resan slutade, så det kändes väldigt bra.
Just om man, du sa att det var gymnasiet, sen har det varit fotboll. Jag menar, fotboll har varit ditt liv egentligen. Hur är det då att bara bestämma sig, nu ska jag inte sluta? Nu ska jag sluta?
Nej, jag tänkte lite så. Alltså, som du sa, fotboll har varit ens liv. Det var en hobby och så var det, blev det ens liv. Man visste inget annat. Men det är väl inte egentligen förrän man slutar spela så man kan börja leva lite. Utan det har varit 24 timmar och det har varit i fotboll liksom, vad du äter, hur mycket du sover, hur mycket du dricker. Alltså det är dygnet runt och det har varit så i 20 år liksom. Och det är väl nu man kan koppla av lite och göra lite som man vill och leva lite efter sina egna liv.
För utifrån sett så framstår det ju som ett fantastiskt liv. Man sysslar med sin hobby, bra betalt, allt det här. Men många spelare som lägger av pratar just om det här, en inrutad vardag där man liksom inte är fri. Är det så?
Ja, det är faktiskt väldigt mycket så. Det som man sa, det var folk tänkte, kan du flytta till Saudi eller spela där? Och sen det var inte så stor skillnad på att vara i Saudi eller i Italien eller Los Angeles eller vad man var. Utan fotbollsvardagen ser ganska så lik ut. Och, så att det är väl, som du säger, det är väldigt, väldigt inrutat. Och väldigt
är det stora uppoffringar just om man har fru, barn? Att man...
Det är ju där jag tycker de stora uppoffringarna är, framförallt för familjen, att man är iväg mycket. Och, det är väldigt ofta så att man bor på hotell innan matcherna. Och ibland till och med 2 dagar innan hotell, och sen så har du resor, bortamatch, och sen har du internationella matcher, och så har du landskamper. Så du, på en vecka så är det inte allt, du kan vara borta typ 4-5 dagar på en vecka.
Om du säger att du, var det viktigt för dig att spela i Mjällby och just avsluta i din moderklubb och dessutom i Allsvenskan där du ju aldrig hade spelat?
Ja, jag ville ju avsluta i Mjällby och jag har sagt att jag ville verkligen spela någon match för Allsvenskan också. Att man fick göra både det liksom, att det blev i Mjällby, det kändes såklart. Det känns lite som pricken av vita att det var, man kom hem efter många år liksom och fick göra ett litet avslut där. Och, men det är samtidigt lite svårt att vara så nära att vi fixade och att hänga kvar. Så det...
Vad var det som gick snett? Det gnälldes mycket på tränare och liknande. Men det...
ja, jag var inte där under hela säsongen. Jag kom in lite sent där. Liksom, och just den biten kände inte jag så mycket till. Utan det var väl mer att det var väl någon enstaka match där vi inte kom upp alls i nivå där vi skulle egentligen ha kunnat säkra vår plats. Så det var väl framförallt Brommapojkarna hemma som gjorde att vi tappade en del.
Vad tror du om Mjällbys framtid?
Ja, den är väl som, ser väl likadan ut som den alltid gjort egentligen. Det är en liten åt, ett litet skitställe här och lyckas få fram fantastiskt bra fotbollsspelare och hitta bra spelare runt omkring. Och det är väl det man fortsätter på det konceptet och försöka kämpa sig tillbaka och ligga kvar i elitfotboll.
Stämmer det att du spelade för 3000 kronor på hela säsongen?
Ja, egentligen spelade jag för noll. Jag har inte fått de 3000, jag vet inte vad de är. Mm. Så att, ja, det stämmer väl.
Varför gjorde du det?
Nej, men jag kände att, alltså, de säger vad man ska komma hem, man ska göra något, folk ska ställa och vi ska spela i sin moderklubb och vad man ska göra. Vet. För mig var det också ett sätt att bidra liksom, på den ekonomiska fronten. Jag kunde ju begärt en hyfsad lön här och spela här, men det liksom kändes som det inte var ett alternativ, utan jag ville bidra på så många sätt jag kunde. Vid sidan på plan och under träningar, på matcher. Ja,
det var någon konstig tåskada som du hade, kan du...
Ja, den är kanske konstig, men den har suttit i länge. Jag fick den i Saudi för egentligen massa år sedan. Sen har det gått bra, gick det väl bra 2-3 år. Kände ingenting och sen så smögde sig på när jag var i Dubai då. Och det blev så pass illa att jag inte kunde träna. Jag fick hålla på och vila från träningar och spela match. Det tog lång tid att komma tillbaka. Så det var väl där det började. Då beslöt jag mig för att försöka hitta en lucka när jag kunde operera mig. Och det gjorde jag då. Och det blev jättebra ett par månader. Sen kom smärtan tillbaka och stelheten kom tillbaka. Och
var det en stortå alltså?
Stortån, höger stortå, högst tramptena kan man väl säga. Under stortån som har fått en smäll. Kan man likna det egentligen med turf då, heter det på engelska eller amerikanska då. Så, det bildas ju massa bosk och det bildas massa skit i leden och den blir stel och man kan inte trampa, kunde trampa igenom riktigt, så jag kunde liksom inte, fick inte den farten och den vändningen och sånt som alltid har varit så enkelt och naturligt innan. Det var det som tog mest stryk och det var ju egentligen lite av mina kvaliteter att jag kunde vända eller vrida och som jag ville.
Och om man säger Mjällby, du var med i ett riskkapitalbolag och delägde spelare. Är det fortfarande det?
Jag är fortfarande kvar där, men jag är inte så mycket involverad direkt.
Är det något du släpper nu liksom?
Jag har väl släppt lite grann faktiskt. Det är väl... Det har jag.
Du som varit ute så länge i många olika klubbar så... Hur stor ser allsvenskan till?
Ja, nu i efterhand så... Nu kan man ju säga vad man vill egentligen, ja, för de här slut.
Det är ju meningen när jag intervjuar dig att du ska säga vad du vill.
Jo, jag vet det. Nej, den var väl inte... Det var, jag tyckte Malmö och Häcken spelade fin fotboll. Absolut, det gjorde de. Men för övrigt så var det ganska så medioker nivå, tycker jag. Alltså, det var inte alls så tufft som jag trodde det skulle vara. Men...
Alltså på vilket sätt? Tufft fysiskt?
Eller? Nej, inte fysiskt. Alltså kvaliteten, att det var bättre kvalitet. Jag blev lite förvånad, men som sagt, det var en kort period. Så kanske var.
Jo, men ändå, jag menar, du spelat ett gäng matcher och sett matcher och så.
Ja, nej. Som jag sa, jag tyckte det var... Den var okej, men inte mer, liksom.
Hur står den sig i ett internationellt perspektiv? Är det långt upp?
Nej, det som du säger, nu hade ju Malmö... De fick ihop ett bra gäng och de spelade bra fotboll, så de... De hade den flyten de behövde för att slå sig in liksom nu. Och Europa, det var ju... Som sagt, vi behöver lite extra tur kanske för oss svenska klubblag att få klara det hela vägen. Och det hade väl Malmö detta året. Och då fick de självförtroende och gjorde det väldigt bra. Men det är långt, tycker jag. Det är ett långt steg. Och det håller inte i sig speciellt länge, tror jag inte. Utan det, Rosenborg hade ju en period på 10 år där de gjorde det väldigt bra. Ja. Svårt att se mig att det ska bli en sån period för Malmö, men det är klart, det är en bra ledning.
Vad är det man saknar?
Jag vet faktiskt inte, jag vet inte om det har ju, kvaliteten kanske inte har varit där helt just individuellt i Sverige, man kanske, vad ska man säga? Ja, det är små marginaler som sagt när det kommer upp där och det
Många tränare idag pratar om att vi måste få högre tempo i allsvenskan.
Ja, det kanske det ligger något absolut i det. Både högre tempo och... ja, högre tempo. Ett snabbare spel, helt klart. Allt går ju mycket snabbare. Det går ju rejält mycket snabbare än vad det gjorde förr. Liksom. Och det var, säger till och med jag liksom, som har varit hyfsat snabb. Liksom. Så det blir så mycket mer speed och mycket mer kanske rakare och enklare och på passningar så är det ju målchans.
Men du kommer inte rätta in allsvenskan nere i Dubai?
Nej, det blir väl det blir nog inte så mycket av det direkt.
Just att du bosätter dig i Dubai, varför gör ni det?
Nej, vi efter att ha varit i Saudi ett par år så beslutade vi att köpa ett hus där nere och vi åkte över vår del och varit på semester. Vi trivs jättebra där. Det är väl mer på det. Och sen har man skapat sig en massa kontakter inom fotbollen i de områdena. Så att det har ju gjort att jag startat ett bolag och vill hålla på liksom med fotbollen vid sidan om där. Och kunna...
För det är det du ska göra lite åt agenthåll, rådgivarhållet?
Ja, exakt. Både åt klubbar och spelare som söker nytt. Liksom. Och det... Då är det bra att bo på plats och trivs då familjen, så är det ett alldeles ypperligt alternativ.
Det är ju ändå lite speciella länder. Jag är inte sådär jätteförtjust. Jag tycker just lite rovdrift på folk och lite så. Hur känns det? Liksom, jag menar, du känner ju till det med gästarbetare och liknande som förekommer i hela den regionen.
Jo, det gör det. Men det finns ju gästarbetare överallt. Här är det polacker på sommarna och det är...
Fast de behöver inte lämna in sina pass om de behöver göra i Dubai.
Nej, behöver de inte egentligen där heller. Alla som vi som jobbar för oss har ju sina egna pass. Utan det är nog en gammal mentalitet. Det är just för de lokala, tror jag, som har den mentaliteten och vissa som har den syn på det.
Men förstår du att man har invändningar mot?
Ja, absolut. Jag förstår det. Och jag sitter inte och försvarar det på det sättet. Utan det är klart det finns saker och ting som kunde varit bättre. Men... Den världen ser inte jag så mycket av heller som du diskuterar där. Den ser ju du lika mycket härifrån som jag ser egentligen. Utan det är inget, vi lever ju i den bubblan där borta som där det inte, vi ser det liksom, vad ska man säga.
Ett annat land som ju är i närheten så där du också spelat är ju Qatar som har fått VM. Vad tycker du att man ska... Jag menar, rätt bizarrt att det lilla landet har fått ett VM. Det antar jag att du också tycker. Och hur tycker du att man ska hantera det?
Ja, det är som du säger, det är speciellt. Jag trivdes inte alls i Qatar överhuvudtaget. Det är väl egentligen det land som... Ja, det är Frankrike som jag inte trivdes speciellt bra med, både med fotbollen och med livet vid sidan om. Utan det känns som det är något som är på gång, men att det inte händer så mycket mer än så, utan det snackas mest och det växer. Jag vet inte, och det är fortfarande lika varmt där som det är i Saudi Dubai, och jag vet inte om de ska få till det med ett VM där när det är så hett liksom.
Tycker du att ni som spelare, att kunde man varit mer aktiv i de här diskussionerna, eller är det något för politikerna?
Jag tycker de ska vara så pass förståndiga, de som jobbar kring fotbollen. Det är gamla fotbollsspelare och sådana som har lång erfarenhet med fotboll liksom och allt vad det innebär. De borde kunna se över de situationerna och ta ett vettigt beslut. Och,
men du vet ju hur det är i de regionerna, det är mycket cash.
Det är ju det, cash is king, där. Det blir ju så. Det, vad ska man säga, om det är det som avgör eller inte, det kan man inte diskutera så mycket, det kan man inte göra någonting åt, man kan inte... Har det blivit så har det blivit så. Liksom. Då får man försöka lösa det på något annat sätt. Och då får de ju betala så att det finns aircondition på gatorna istället där nere om de nu vill ha VM.
Ja. Hur är det, just som sportstjärna då, när man lägger ner, hur hanterar du liksom ett slocknande rampljus? Jag menar, många spelare vittnar om att det kan vara rätt tufft att man går från liksom väldigt uppmärksammad och hyllad till plötsligt är det tyst.
Ja, fast det tyckte jag var... lite skönt. När jag gick till Saudi där så var det väldigt lite media och folk som inte, eller man, det trappades ner lite där redan, fast då var jag, höll ju ändå landslagsplats och jag var med, men det var ändå lite, man var lite i fokus just då, i alla fall här i Sverige, och då, så det trappades ner redan då på den tiden när jag var aktiv, så att det steget har inte blivit så stort från att sluta som att, ja, som vanliga fall.
Och just det, var i Saudi, ett väldigt speciellt land, och det sades att du tjänar 30 miljoner om året. Var det netto?
Svenska?
Ja.
Ja, det, ska man räkna på det utan bonus eller med bonus? Ja. Så det ligger nog inte någonstans.
Hur mycket har du tjänat totalt? Flera hundra miljoner då?
Jag vet inte, du kan räkna. Det är inte så matte. Men nej, vi har det bra. Jag ska inte säga det. Alltså det som du säger, man diskuterar kanske inte pengar så mycket. Utan vi har... jag trivs jättebra med fotbollen, har haft en fantastisk karriär och fått uppleva supermycket, och sen har jag klart lägga undan pengar på vägen, och det är det man ska leva för nu och försöka hitta på något roligt och kunna ge sina barn liksom, och även barnbarn förhoppningsvis i framtiden då, lite av den kakan.
Om man läser in sig både i England och USA så är det ju rätt många som gör av med, även om de tjänar enorma pengar, så några år senare är de panka. Har du respekt för liksom det?
Ja, jag har väl fått det mer och mer de senaste åren då, när man har känt att man... Men jag har gjort av mig jättemycket såklart på vägen, och man har ju levt och man har väl spenderat saker och ting och gjort spontanköp och hit dit såklart. Och dåliga investeringar också från och till. Men det är saker man har lärt sig oerhört mycket av, och man är... Jag tror man behöver gå på en del smällar och göra vissa saker för att förstå innebörden lite grann. Och det känns bra. Jag har full koll nu.
Har du vettigt folk kring dig?
Ja, det har också varierat. Men,
för du har haft en del ovettigt folk.
Ja, så det har varierat faktiskt. Så att, det har man ju skaffat sig. De få personerna som står närmast just när det gäller bitar kring sitt liv.
Vilken blåsning har du gått på liksom, när det gäller investering?
Nej, men det är väl bolag och folk har sagt. Det räckte om man skulle bara göra en byta fönster på huset, så skulle det helt plötsligt vara fyra gånger så dyrt bara för det var jag som skulle byta fönster. I början så brydde man sig inte, då sa man, ja men byta en fönster, det blir säkert bra. Och så gjorde man bara det, och så var det hela tiden egentligen. Man brydde,
alltså
man
det var sig även här, både i Dubai och
i Sverige,
Helvik.
Ja, mest i Sverige tror jag.
Mest i Sverige, från vissa.
Ja, det var ju på en annan plats, så det var bara liksom ett mejl, telefonsamtal, och så var det bara en godkänd liksom, och så körde de på. Och så var man väl lite bekväm och lite så.
Men måste det varit en jobbig känsla att, jo, när man fattar klart, att man blir lurad?
Ja, det är ju det. Alltså då, lurad är ju lite värre än att... än att man, vad ska man säga, att bli blåst. För då gör de det med flit. Sen så
att ta en för en, liksom, en idiot. Och det är irriterande. Och det är klart att man har lärt sig förut, var jag naiv. Och sen har jag den personligheten också. Jag är väldigt naiv och tror det bästa om egentligen stort sett alla. Liksom. Så att det kan vara så att de får både en och två chanser. De som gjorde fel för sig för att jag tyckte att ja, nästa gång blir bättre. Men det blev oftast inte så. Så att nu får de inga andra chanser längre.
Vad är det mest korkade du har köpt? Som du, för jag antar att just när man tjänar väldigt mycket att det är lätt att bära iväg.
Ja, korkade jag köpt. Det finns ju mycket. Men en del saker har man ju ändå haft roligt för och trivs med. Men det är väl kanske... Nej, det är ju inte så stora summor. Eller det beror på, allt är relativt. Men just investeringen kanske det är väldigt stora summor som inte har... Allt split som man har tänkt sig. Men just spontanköp och motorcykel utan körkort är en sak. Liksom, att, för jag tittade på tv-serier liksom, och tyckte den var skitsnygg. Sans och Wernicke i motorcyklarna och då ville jag ha en sån. Så det blev, och då bodde vi i USA också. Så det var ju hemlandet där och då fick vi med oss den hem. Så den fick stå där. Och sådana tyckte vi skulle ha den som en möbel inne till slut. Men nej. Fan heller.
Säg inte typ dina föräldrar till dig eller också.
Nej, det har vi egentligen aldrig gjort, så det är väl det som är felet lite grann från deras, så jag skyller lite på dem. De har aldrig sagt till mig att så ska du inte göra, så jag har alltid fått lära mig på mina egna misstag och det har väl blivit så liksom att, men då har jag lärt mig så att säga till allting mina barn gör, säger, så ska du inte göra, så får du göra, så ska du inte göra, så förhoppningsvis vet de lite bättre än vad jag gör.
Men blir det lätt, jag kan tänka mig att om man spelar i fotbollsklubb, väldigt många unga män, alla tjänar plötsligt väldigt mycket, att det blir en slags hets kring klockor, bilar, liknande, att man liksom kollar vad jag köpte eller...
Jo, just, alltså det blir väl lite hets kanske så till en viss grad, men samtidigt har alla råd med att köpa de klockorna, det blir inte så stor skillnad. Som du säger, om du har 15 miljoner och slut, eller om du har 20 miljoner, det är inte så stor skillnad egentligen. Det tycker inte jag alltid sagt, det spelar ingen roll. Eller, men det är med stor skillnad om du har 4 miljoner eller 15 miljoner. Det där är lite större skillnad. För då, men som du slösar bort 5 miljoner och köper klockor eller om du köper bilar och du tappar det hit. Och det, då har du haft en rolig tid på vägen. Och då har jag sagt att så har jag lite levt. Att så länge jag har så jag klarar mig. Och,
fast ändå kör. Läser man liksom David James.
Och det är som sagt de sakerna.
Och jag menar Magnus Hedman, får ta ett svenskt exempel som också tjänade bra. Och som liksom plötsligt är punk.
Ja, jag har liksom inte riktigt förstått. Då en del, jag kan inte riktigt stå hur det går till riktigt. De tjänar enorma pengar, till och med mer än vad jag har gjort säkert. Så att jag lyckas göra omhållning. Men det är väl andra, ligger väl andra bitar bakom. Det är kanske ännu större investeringar och handlar om mer. Kanske, du vet, blir man blåst av de närmaste som man har allt egentligen tillfälligt till. Då rör det som stora summor, för då ger man ju dem ansvar för väldigt mycket av sitt liv. Och då är det ju rökt liksom, då spelar ingen roll. Mycket du tjänar.
Jag var på en jobbkonferens i början av februari när det ringde flera gånger och jag kunde inte svara. Det var ett nummer som inte var inlagt i telefonen, men ett svenskt mobilnummer, och jag var lite nyfiken, men det lämnades inget meddelande. Efter ett tag kom det ett sms där det stod: ring när du har möjlighet, med vänlig hälsning Chippen. Det visade sig att landslagsspelaren hade bestämt sig för att sluta spela fotboll, och han ville berätta om det helt enkelt. Och även om inte vi alltid har haft jättemycket kontakt, så finns det väl någon slags ömsesidig respekt. Och jag vill ju naturligtvis göra en podd, men Chippen var då inte riktigt inne på vad är det för något. Kan man göra det? Han tyckte det var bättre att göra en helt vanlig intervju, och att vi sen kunde göra en podd efter han hade blivit pappa för tredje gången ihop med Oksana. Mycket riktigt, han kom tillbaka efter att de hade fått en son och sa att kan du komma imorgon? Det var en fredag eftermiddag, han smsade och undrade om jag kunde komma på lördagen till Blekinge. Ja, det, för det första är ju inte transporterna till Blekinge top notch om man inte kan flyga privatjet, vilket man inte kan när man jobbar på TV4. Och sedermera så var det också så att jag skulle jobba. Därför fick det bli en söndag i Blekinge och en träff i Mjällbys klubbstuga på Strandvallen. Några välriktade insparkar från där Chippen bor på somrarna i Hällevik. Du har ju spelat fotboll då i Asien i flera ligor, både i Saudiarabien och Qatar och Dubai. Och hur står sig egentligen fotboll där du har spelat asiatiska Champions League?
Jag var förvånad när jag kom till Saudi faktiskt. Jag visste inte någonting om vilken nivå det var. Egentligen inte vilken klubb som jag hade kommit till. Jag visste lite grann om det, men inte... Och det var ju fantastiskt rolig fotboll och bra kvalitet. Och de har jättemycket talang. Men som sagt, där, anledningen vi inte får se några saudiska spelare, duktiga spelare runt om i Europa, det är ju för att de som är bra där, de får ju enorma kontrakt. För att de vill ju behålla dem. Det är svårare att hitta en egen talang, för du kan köpa in de här tre utlänningarna när du vill. Du kan byta ut dem när du vill och du kan, så det är en jädra rörelse just när det gäller utländska spelare. Du får fyra stycken. Men när det kommer till de inhemska och de duktiga talangerna, de får ju nästan ännu mer betalt än vad de utländska spelarna får, för de är väldigt rädda om att behålla de här klubbarna. Så att kvaliteten är bra. Väldigt bra där, skulle jag vilja säga, Saudi. Dubai och Qatar är den väl inte alls så hög, och de har fortfarande ett par steg att ta.
För det känns som att du åkte ju dit när du fortfarande var i din prime, eller nästan liksom, medan många andra som just åker till dem lite mindre, Qatar och Förenade Arabemiraten, är gamla stjärnor som liksom ska hämta de sista pengarna. Ja, vad krävs för att skifta den bilden?
Den har väl skiftat de senaste 2-3 åren, tycker jag, absolut jättemycket. Det har varit, det märker jag nu som är själv involverad i att leta spelare eller rekommendera någon spelare och ha den här dialogen med prinsar och tränare och sportchefer och sånt där nere, att de letar liksom 22-23-åringar från Brasilien, Uruguay. De är stora talanger, de lyckas i de ligorna, och det är samma, de spelarna slåss ju liksom Roma om och Fiorentina och, ja du vet, Espanyol, det är samma typ av spelare som de fightas om. Och så var det inte alls för, då var det liksom, vi kunde bara till Stuttgart gå dit och då. Men jag har ju haft flera stora namn som jag har rekommenderat och tagit upp, men det har inte varit intressant alls nu på samma sätt som det var förr.
För att de vill mer ha riktigt
mer
bra kvalitet, spelare?
Mer kvalitet, mer resultat än vad det var att höja statusen på ligan.
Tror du att den kommer, om man talar generellt regionen, tror du dess fotboll kommer att fortsätta utmana? Jag menar, vi ser många svenska spelare i Kina exempelvis som ju också spelar då i asiatiska Champions League. Tror du att den kommer bli en verklig maktfaktor som utmanar Europa?
Ja, jag tror det växer sakta, men det som du säger, det är ju, pengarna har blivit viktigare och viktigare, tror jag, för spelare. Så var det väl inte heller riktigt för. Folk eller spelare spelade för en, ville spela en hög liga länge, spelade ingen roll, och de hade mycket mer känsla för sin klubb när de spelade. Och det såg det inte alls på den nivån. Nu har man ju redan, alltså, unga spelare och sådana som precis har kommit upp här som börjar höra sig för hur det är och vill tjäna pengar redan om 23-24. Jag hade inte tänkt ens på det förrän egentligen de hörde av sig, sa det. Utan det var ju bara att de visade siffrorna, så blev man liksom helt ställd. Det var ju först fick man ringa fastan, så vad fan, detta har jag aldrig funderat på, så alltså, vad fan ska jag göra?
Och vad fick du för råd då?
Ja, men han tyckte han... Men då var det ändå, vi hade ändå en dialog och diskussion om angående det. För det var ju ändå då, jag ville ju behålla min landslagsplats och jag ville fortfarande spela bra fotboll och ha utvecklats. Så det var väl så vi... Men då snackade jag med Roland Andersson som var ju assisterande förbundskapten då. Och då hade han ju varit i Saudi och då sa han, det är en kanonklubb och en bra liga. Så att gör det bra ifrån det, så kommer de fortsatt chans att spela vidare i landslaget. Och det var väl det som gjorde att jag sa ja till slut då. Inte bara siffrorna liksom.
Det är ju lätt att bländas av siffrorna och att man tjänar. Samtidigt så ges ju bilden av att det är mycket mer hänsynslöst där än vad det kanske är i Europa. Att man liksom skiftar ut utländska spelare. Är man inte nöjd så kan man ju åka liksom. Och du hamnar ju själv lite på sidan liksom. Mm,
ja, så är det väldigt lätt att det blir. För eftersom pengarna är ju ganska stora problem för de klubbarna och de som äger klubbarna, utan de gör det inte bra de första 6 månaderna, så är det lätt att bli utbytt. Och det är inte många som stannar 4 år i en klubb som jag gjorde då. Det är ju mer än väl godkänt, så att det kändes hedrande liksom, och det kändes väldigt bra att få vara kvar i samma klubb, och jag har ett starkt band med dem även nu liksom.
Du säger att det inte är så stor skillnad att bo i Saudiarabien och spela där jämfört med att spela i LA Galaxy eller Bolton eller vad det nu må vara. Mm. Är det verkligen så? För att min bild av Saudiarabien är ett väldigt speciellt samhälle. Och...
Det är ett väldigt speciellt samhälle såklart. En stor skillnad är väl egentligen familjen. Liksom att Roxana kunde göra eller frugan kunde göra det. Och det fanns inte så mycket. Och det blev väl det. Men samtidigt så fanns det, hade vi vänner där vi bodde i compounden och det blev en bubbla där med. Hade vi bott här i compounden var lika stor som Hellevik, så att det är som vi lever i en bubbla här egentligen och ser på Mjällbymatcherna. Så det blir egentligen samma saker, umgås med de som är här.
Så och det var utlänningar som bodde i
ja, det? Ja, svenska. Det var ju 40 svenska familjer och så det var ju, det blev en svensk community där. Så att det, just den biten blev ju, som jag sa, helt ärligt så var det inte, så var det väldigt...
Men fick du någon bild av samhället? Jag menar, det är ju ja, ett land som där man avrättar folk, man hugger av händer och...
Ja, sånt fick jag väl kanske inte erfara så mycket då, men klart, man fick ju följa med på alla möjliga saker när de, ja, middagar och hem till prinsar och de hade djur hit dit och de hade leoparder, kom till lejon till träningarna och det var liksom sådana saker, det fanns allt möjligt kunde hända och men samtidigt, det var ju häftigt. Så det var häftigt att uppleva. Det hade jag inte fått uppleva om jag hade spelat i Anderlecht eller...
Ja, du fick en Bentley också. De kom med sedelbuntar när det gick bra.
Ja, det var ju också... Det hade man bara hört talas om och man kanske hade hoppats lite att det kan hända något sånt. Men det visade sig att det, så blev det.
Man gjorde hur det gick bra. Det till när du fick en Bentley?
Nej, men då sa de att... Ja, det kom en, sportchefen kom och sa, du, prinsen har sagt att du kan åka till, så sa de med bilhandlare som är med klubben då, det är väl någon prins som äger den med, så om du kan åka dit så får du välja en bil för så mycket pengar. Ja, så jag åkte dit och så, ja, först trodde jag inte han menade allvar utan så fick jag ju höra mig för, jo men det var sant, så då åkte jag dit och så sa jag, ja jag ska hit för han har sagt att jag skulle kolla på någon bil här. Och då visste ju de redan om det där i affären. Och då blev det. Tyckte jag så fint att...
Ja, rätt otroligt. Men var det också så att de kom med pengar liksom när ni hade vunnit? För det har man ju hört i en
del. Ja, det kom de. Men det var inte det. Jag fick det bara på en träning. Efter typ 3-4 dagar efter en match. Där jag spelat väldigt bra då. Och så fick jag bara... Så sa prinsen att ja, det är så här du ska spela. Så fick jag, så satt han det liksom in i fickan på mig.
Hur mycket var det?
Den gången var det 300 000 svenska.
Efter? Ja. Ja, det är ju skattat och klart alltså.
Ja, där är det ingen skatt. Ja. För det är ju skattefitt där nere.
Vad tänker man då?
Ja, då tänker man...
Du är liksom en årslön för dina föräldrar.
Ja, jag vet. Så att det blev ju... Det blev att man... antagligen så köpte jag väl en klocka på dem antagligen direkt.
Du skickade inte hem dem till dina föräldrar?
Nej, det har skickat så det räcker. Eller så, nej, det har skickat den nu. Så att, den, nej, men sådana saker var ju... Ja, det blev som det blev.
Tror du på fler svenskar i den regionen som spelare?
Ja, man måste ha en viss karaktär. Man måste ha en viss... om man ska lyckas där nere så måste man vara öppen. Och man måste ha support från sidan om framförallt. Man kan inte ha en fråga som drar igen och säger att den vill hem. För då är det ju rökt. Liksom. Då pallar du inte med i längden. Och då tycker du inte det är kul. Utan... Det ska jag också ha en all heder för att hon var med där nere. Och det är verkligen inte lätt att vara kvinna där nere. Det är ju mycket mer, eller större omställning. Så att, klarar man av det och liksom tycker att fotbollen fortfarande är kul så kan man göra det riktigt bra där nere. Och det finns bra lag att spela för. De spelar en rolig fotboll. Så att,
det var är det känns. Många svenskar som pratar med dig? Liksom att fan, skulle
ja,
komma
det är jättemånga såklart. Men...
Du har inte kunnat hjälpa dem?
Nej, men saken är att nu när man själv har varit där så kollar de efter spelare som mig. Det finns inte så många i Sverige. All heder åt Anders Svensson, men du vet... Han gör det.
Det är inte en defensiv.
Det är inte den de kanske direkt letar efter. Så är den. Mm. Det är oftast de vill ha något. De har lite spjutspets liksom.
Det kan inte vara många svenska spelare som har spelat i 4 av de 5 bästa ligorna. Christian Wilhelmsson var ju i Bolton i Premier League och i Nantes i Liga 1 och i Deportivo La Coruña i La Liga och i Roma i Serie A. Och dessutom fick han ju spela i Champions League med Roma. Det är bara Bundesliga han saknar. Lägg där på att han var i LA Galaxy och vann en titel i Major League Soccer. Och sen ju avverkat, som vi vet, Saudiarabien, Asiatiska Champions League, Qatar och en liga i Förenade Arabemiraten. Ja, rätt osannolik karriär får man väl säga. Men även om han avverkade alla de här klubbarna och spelat alla, så var det ju på en del ställen där det inte gick bra. Exempelvis i franska Nantes, där han ju satsade allt efter en tid i Anderlecht och där det verkade kunna bli riktigt bra. Men det slutade riktigt illa. Och tyvärr så var det ju så att i de klubbarna det sen gick bra, där fanns inte tillräckligt med pengar för att köpa över svensken. Så att det slutade med att det blev Saudiarabien i slutändan. Du var ju i 11 klubbar i 11 olika länder. Rätt otroligt faktiskt egentligen. Och började i Stabæk. Du lämnade Mjällby som ung och gick till Stabæk. Och sen Anderlecht, där du också gick väldigt bra. Men sen tog det lite stopp i franska Nantes när man trodde du skulle ta nästa kliv. Vad gick snett i Ligue 1?
Det är väl egentligen enda gången jag tänkte på, om man ska vara helt ärlig, så är det väl den gången jag tänkte på cashen lite mer än vad jag tänkte på det sportsliga. Jag fick ett jättebra kontrakt från Nantes och de skulle satsa och de köpte in jättemycket för nya spelare och skulle få en stor liksom i laget. Och då kände jag att ja, då så kör vi på det istället, för att Fiorentina var intresserade och det var andra klubbar liksom som det kunde ha blivit då. Men där funkade inte alls just.
Din mentalitet verkar inte ha funkat i Frankrike.
Nej, det jag brukar lätt anpassa mig, men alltså just Frankrike har jag svårt för, fransmän och allt som har med Frankrike att göra, det stör mig. Så sitter då en hiss och det kommer in fransmän som svär på svenska, så då irriterar jag mig som fan. Sitter en fransman bredvid mig på flyget, så kan jag få ett jävla liv. Då säger till mina barn och klättra på det sättet hela flygresan.
Är det sant?
Ja, alltså jag har något, jag vet inte, jag har stört mig. Alltså, förbannat egna är de. Sitt jävla språk själv och vill inte prata engelska. Och, nej, det är mycket som stör mig när det gäller fransmän.
Men du tillhörde dem, men lånades ju då ut till Bolton och till Deportivo La Coruña och Roma. Ja. Och egentligen, det gick väl bra både i La Liga, i Deportivo och i Roma, säger jag. Varför köpte inte de klubbarna loss det?
De, både Deportivo och Roma, ville förlänga. Så ville teckna ett kontrakt med mig. Men de ville inte betala den övergångssumman som Nantes ville ha. Och då ville inte Nantes släppa mig. Då tyckte de att då har vi han kvar. Nu har inget, det kommer kanske ett bud liksom. Och nu efterhand så gjorde de ju rätt. För de fick vad de ville ha. För den saudiska klubben bjöd ju det de ville ha för mig. Till och med mer.
Så att fransmännen vann.
De fick ju rätt där. Men alltså, nej, det var inte kul alls den resan där.
För att jag menar, i Roma gjorde du rätt okej ifrån där under den våren. Ni gick till, förvisso utklassade på Old Trafford, men gick långt i Champions League, kvartsfinal och vann cupen. Och
ja, jag fick stort förtroende för tränaren. Jag spelade ju alla viktiga matcher och spelade liksom Champions League-matcherna. Och det gick väldigt bra. Så att, som jag sa, det fick möjligheten att vara kvar just. Och det var likadant i Spanien. Jag hade också en fantastisk tid där. Spelade också rolig fotboll. De spelade rolig fotboll, de fotboll som passade mig. Så att där fick jag, men de hade inte alls samma ekonomi som Roma kanske hade haft, men så därför var det egentligen, där fick jag ett kontrakt, men de var inte ens nära att kunna lösa det mellan klubbarna, så att
där gjorde du bra ifrån sig. Ni slog både Real Madrid och Barcelona för mig den våren, och att du gjorde avtryck.
Ja, jag blev månadsspelare till och med där en månad, och det var häftigt, och det är också en höjdpunkt i karriären. Det finns ju lite spelare att ta av
det. Ja, det är onekligen. Och sen var du i Bolton Premier League, men där det lyfte aldrig riktigt.
Men där trivdes jag väldigt bra med laget och med klubben och med vid sidan om. Så där fanns ju förutsättningarna, men där var det väl att Samuel Lee som tog mig till Bolton fick sparken efter en månad. Och så kom det ett riktigt kylskåp och en riktig britt liksom tog över. Gary Max.
Gary Max,
ja. Och det var inte allt den fotbollen så att, som han ville, som jag representerade. Liksom.
Så ni röker ihop eller?
Nej, jag är inte den som ryker ihop direkt. Utan jag jobbar ju bara på och försöker göra avtryck på träningen. Men det hjälpte inte. jag skulle ha brutit benet på dem på träningen för att han skulle tycka det var okej. Liksom. Ja, men han, det var ju den typ av fotboll han gillade. Så att, det var liksom bara att det spelar nog ingen roll. Jag kommer inte, jag har ingenting att säga till dem och ingenting jag kan göra här.
Och sen var det då ett antal svängar i Robben innan du faktiskt var i LA Galaxy också. Mm. Hur kom det sig att du tog ett halvår där?
Nej, men där... Det var också så där kände jag att jag varit i Saudi ett tag och frugan får stå ut en längre tid i den bubblan där. Därför så gjorde vi något som vi tyckte skulle vara roligt båda två. Både få spela MLS och ett bra lag och bo i en bra stad. Liksom.
Det sades att du tecknade ett treårsavtal, men det blev bara ett halvår.
Ja, alltså det var så att vi snackade om och det var ju bara ett halvår först, men sen så ville de förlänga och jag med egentligen, vi diskuterade det, men sen så kände jag väl att ja, trivs bättre ner, försökte hitta när vi hade huset i Dubai, så jag ville ju på något sätt dit också för att kunna flytta in där och etablera sig där liksom och bosätta sig där, så att jag hade ju hela tiden i baktanken och vi hade i baktanken att vi skulle försöka hitta något där först.
Hur mycket spelade det roll att du var ju ingen designated player som krävs för att man ska tjäna riktigt bra, utan du hade...
Ja, det var ju också en liten del där då, om jag skulle
att... Jag menar, bara huset ni hyrde i LA gissar jag kostade mer om du tjänade.
Ja, så var det. Jag hade ju ingen boll så hög lön direkt, så att det var ju... Jag tror vi betalade $14,000 i månaden för lägenheten liksom på stranden, och det var ingen stor lägenhet. Och det hade jag inte ens i lön, fast så att... Det gick jag back.
Ja.
Fast det var fantastiskt.
För du fick vinna.
Ja, exakt. Jag fick spela rull och fotboll med bra lagkamrater, för så fick vi vinna liksom.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
En känsla jag har efter att ha följt Christian Wilhelmsson hela landslagskarriären är att han aldrig riktigt fick ut sin fulla potential i landslaget. Visst, det glimtade till emellanåt i EM 2004, och vem minns inte insatserna i EM 2012 där han ju var helt briljant när han till slut fick speltid. Samtidigt så var det som att tränarna, förbundskaptenerna, oavsett om det var Tommy Söderberg, Lasse Lagerbäck eller Erik Hamrén, inte alltid hade tålamod att ge Christian Wilhelmsson det rätta förtroendet. Jag vet när jag intervjuade Jocke Nilsson, en gammal favoritspelare som spelade i Malmö FF och i landslaget i slutet på 80-talet och början på 90-talet. Och där han pratade om att hur bra Roy Hodgson var för honom. Därför att Roy Hodgson sa bara dribbla, dribbla, dribbla. Och att han fick misslyckas med 5-6 dribblingar, för det var hans jobb. Att försöka, försöka, försöka och utmana, utmana, utmana. Och på något sätt känns det som att det var det Christian Wilhelmsson menade när han i sista intervjun som jag gjorde då innan han la av punkterade att det enda han tyckte var sved lite var att han alltid blev utbytt i 63 minuten i landslaget. Och det är väl någonting med det där att om man inte vill ta risken med en spelare och ge den förtroendet så kan den kanske aldrig riktigt explodera ut. Om vi går till landslaget så känns det ju som att du slog igenom 2004 och tog dig in då under Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäck. Och sen var du ju med rätt länge, men det känns som att du ändå hade lite svårt att etablera dig i startelvan. Och att du själv, som du själv uttryckte det, alltid blev utbytt i 63 minuterna.
Ja, det blev ju så jag fick ju aldrig det förtroendet. Och det var det jag fick när jag spelade som bäst i klubblagen och överallt. Det var att... Där jag fick förtroende på tränarna att jag kunde kanske vara lite avslagen i första halvlek, men så kunde det ändå vara, så vet jag att jag skulle inte bli utbytt, och så gör man något avgörande i slutet av matchen eller sista 20. Det hände ju aldrig där, eftersom man fick inget förtroende att alltid spela en hel match. För man kom inte in i den att ja, men det är en startspelare. Utan man fick hela tiden kämpa och så gick man och började man... Till slut började man tänka på det. Nu måste jag göra något nu innan så att man inte byter upp mig. Det blev till slut låser sig och ibland blev det, skulle man bara jobba hårt för att man skulle visa att man inte är trött. Och det blev bara sådana saker som hela tiden... Och det var väl det som irriterade mig mest. Att man inte fick chansen att liksom bara vara sig själv under ett par matcher. Så komma in
var det något du tog upp med förbundskaptenen?
Nej, jag som sagt, jag har aldrig varit sån som liksom har gnällt eller sagt ifrån på det sättet. Utan jag...
Men är det inte bättre att säga det då än att säga det nu?
Nu är det ju nu efter. Så är det som jag har aldrig varit sån. Jag har bara liksom kört, spelat och sen har man behållit sig för sig själv och tyckt liksom fan. Ska man säga det? Så det hade varit helt klart bättre kanske sagt det, men vadå, kanske han hade sagt något annat och tyckte, jaha, ja, men då får du 5 minuter till nästa match.
Men vad är det, tror du, som gör att just en spelare som du då är väldigt offensivt skicklig, lite dribbler, lite riskbenägen, att ofta är det ju den som man offrar istället, satsar man, inget ont om Niklas Alexandersson, men du förstår vad jag
Nilsson
menar.
Eller
Micke Nilsson, eller alltså lite mer...
Jag vet inte, det är väl... Rädslan att förlora blev lite större än att känsla för att vinna, att våga vinna. Så det blev väl att man tar ett steg tillbaka istället kanske och kör lite safe och så kan ju vinna ändå liksom. Även om vi spelar safe så kan vi ju vinna ändå. Det kan ju hända något, kan ju få en hörna, det kan ju bli något frispark. Och så var det väl, det var jag och Kim där som alltid blev utbytta 60-50 typ ett tag och sen... under några år där. Sen lyckades han ju etablera sig. Det föll ifrån lite så kanske spelare in mitt fält där som gjorde att han fick en plats och då fick han ju självförtroende. Du ser det, gjorde han betydligt mycket bättre.
Ser du någon skillnad på, jag menar, du hade ju de tre du hade först när det var Tommy Söderberg, Lasse Lagerbäck, sen var det Lasse Lagerbäck, Roland Andersson och sen hade du Erik Hamrén. Ser du någon skillnad i hur de agerade?
Ja, jag tycker ju, alltså det...
Vilken kombination var bäst?
Jag hade ju knappt någon dialog överhuvudtaget med Lasse Lagerbäck under tiden han var där. Lite lätt prat, men inte alls mycket. Erik är mycket mer person till person och säger och berättar och pratar med alla runt omkring i laget. Liksom. Och, så den personligheten passade ju mig bättre. Sen så hade de sina egna idéer just hur man skulle spela fotboll och så.
Och där gissar jag att du mer Erik Hamrén än Lasse Lagerbäck. Så...
Ja, det blev ju det. Det blev väl kanske det. Han hade ju en annan typ av filosofi. Han ville väl lite mer framåt efter att det har varit många år. Just en typ av fotboll som Lasse representerade. Så att det blev väl så att det var nytt och spännande. Det kändes inspirerande. Liksom, och
hur upplevde du ändå ett ledarskap där man inte pratar med förbundskapten?
Ja, när det varit så många länder där jag inte kunde språken så pratade ju aldrig med några tränare eller förbunds eller de som ledde lagen, så att jag var ganska van vid det.
Men pratade Lasse med några spelare?
Jag vet inte, det, som sagt, jag såg inte det. Det var inget man lade märka till, det var inte så att jag gjorde det direkt öppet. Alltså, men han skojade och skämtade med någon mitt på planen. Liksom han, det var han och Tommy som snackade mest, tror jag.
Men då... måste ju varit en chock när Hamrén kom och började prata med.
Ja, det var ju det för alla, tycker jag. Just den biten som det blev så stor skillnad från förut. Och att helt plötsligt kom in någon som började... Ja, Tommy kunde i sig skrika och skoja liksom alla. Så det var väl egentligen han... Det var ju hans, Lasses andra personlighet. Eller det som han saknade, som Tommy hade då. Det var ju så de kompletterade
varandra. Och som sen Roland Andersson fyllde.
Ja, som blev, skulle fylla upp det lite grann. Men som kanske inte alls var... Så rolig då.
Alltså Roland var inte så rolig?
Nej, han var väl inte så rolig direkt. Alltså så som Tommy var ju kanske lite... Det var ju en betydligt skönare person och personlighet just. Roland var väl... Han skulle kanske försöka fylla det tomrummet då, men det gick väl så där, tror jag, fan.
Hur kan du utveckla?
Nej, men han kände... Jag tror bara det var ju inte samma. Han hade kanske inte den. Han ville kanske mer vara tränare och vara den som höll i trådarna än just den som skötte att... kemin i gruppen skulle fungera liksom.
För att det var ju en skillnad. Tommy Söderberg var ju förbundskapten, tog in Lasse Lagerbäck och gjorde honom till förbundskapten bredvid sig, medan Lasse Lagerbäck var förbundskapten. Men han gjorde inte Roland till förbundskapten, utan han hade ju Roland som assisterande. Betyder det något?
Nej, så det funderade jag inte så mycket över faktiskt.
Det gjorde inte.
Ändå hade ju de bättre resultat på något sätt än vad Hamrén har haft.
Jo, det är ju den som jag sa. Det är ju någon annan. Sen kommer det till fotbollen och taktiskt hur man har för spelare. Och får inte glömma, det var en fantastisk generation vi hade också.
Ja, var det bara generationen som...
Inte bara, alltså, men det är ju klart, det bidrar ju. Den som har en bra trupp och tränar en bra trupp, det är inte, alltså, det är inte svårt. Jag tror inte det skulle vara så svårt att hålla i trådarna på en Barcelona-match eller träning. Liksom, att de vet ju ganska mycket vad de ska göra själva. Liksom, men har du en bra trupp och en bra stomme så är det små detaljer som gör det lilla extra. Eller om du bidrar med något annat och nytt. Så att, ja, inte allt, men det gör mycket.
Kan du tycka lite synd om Hamrén som liksom på något sätt jämförs med det men inte alls har samma spelarmaterial?
Nej, inte synd, utan jag tror inte han tänker så heller. Jag tror inte någon tänker att man ska tycka synd om något. Det är ju bara fakta. Ibland är det ju så är det med klubblag också. Ibland kommer det upp en generation som är kanonbra och då gör klubben bra ifrån sig. Och landslaget, det är väl just nu att försöka hitta och framförallt att spelarna runt om i Europa spelar fast och inte sitter på bänken och... Men det kan ju ha något med att göra att folk går till klubbar för pengarnas skull mer nu än vad de gjorde innan. Och fokuserar inte på det sportsliga lika mycket. Och då är inte lika hungrig heller då om de har fått ett bra kontrakt. De är inte lika utmanat sig själva och vill inte lika mycket. Och då tar det på kvaliteten kanske just. Och det kanske är så runt om i
men det borde
mer än Sverige.
Ja, precis. Det borde påverka fler än Sverige.
Ja.
Men du gjorde ändå 3 EM... ett VM, 79 landskamper. Mm. Vad är du nöjd med när det gäller landslaget?
Jag är nöjd med i stort sett allt. Alltså jag är, att få representera och få vara med i ett landslag var bland de 20 bästa i Sverige. Alltså under så lång tid att jag är supernöjd. Det finns ingenting att klaga över så sätt.
Hur ofta var du besviken när du inte... Jag vet till exempel, du var ju fantastisk där på slutet i EM 2012. Sen så använde ändå inte Hamrén dig.
Nej, jag sa ändå till dig, för då kom jag från en match. Jag kommer ihåg, jag sa det till dig. Det hade jag inte sagt kanske till Lasse, men då kunde väska. Jag kunde prata med Erik, så jag sa ändå till honom att fan, nu jag är mitt livsform alltså nu innan EM började. Där på matchen jag sa alltså... Men det var precis som man kände lite att man... Annars om man går ut och säger så, fan, du ska starta med mig nu. Det kanske man inte gör lite, för då skulle man misslyckas då och då skulle man känna. Men där var det på något sätt jag kände att fan, jag är i mitt livsform. Alltså, jag kommer från en match 4 dagar innan. Jag hade gjort, vad gjorde jag? 3 mål och 4 assist i den matchen. Det var Champions League också i Asien. Så jag visste ju att det var, jag var i kanonform och det var, allting stämde liksom. Så att, och det visade sig att det var ju så också under turneringen. Jag kände mig bra på honom.
Men då var det
så jag blev inte förvånad. Jag kände ju att jag var där jag var.
Men var det inte frustrerande att du inte fick spela med?
Jo, men på något sätt frustrerande. Så känner man att, vad fan, jag har ändå försökt säga till att det är så, fan, detta är... Det är... Men sen har man ju respekt mot sina lagkamrater. De har också gjort det bra i sina klubbar. De har också spelat en längre tid tidigare i kvalet och vad de än har gjort bra ifrån sig. Så att man vill ändå samtidigt respektera dem. Man kan inte bara gå fram till dem och säga, du, fan, nu är jag bra. Nu får du sätta dig på bänken. Då får jag lira idag. Vad fan skulle han säga? Liksom, han skulle inte fatta någonting.
Nej, men det är ju inte alla spelare som är sådana. De tänker på sina lagkamrater.
Nej, jag vet.
Det måste du ha känt av många gånger.
Ja, det är sant.
Du var ju ingen stjärna som ung. Hur kommer det sig att du inte gav upp?
Jag vet inte, jag ju alltså... Nej, jag har inte varit den största talangen egentligen. Jag var ju väldigt liten till växten och var väldigt... Ja, jag spelade bara för att det var kul. Jag hade kompisar för att jag tyckte det var förbannat roligt. Och hade... hela väggen var riktigt som fotbollsnörd. Jag gjorde ingenting annat än att spela fotboll. Jag träffade inga andra folk, inga andra människor. Bara... De som spelade fotboll ville jag umgås med och leka med efter skolan. Och så. Och hade hela rummen fulla med Barcelona och Baggio och Juventus. Och spelade in alla på VHS, alla filmer och sånt. Satt och tittade på det. Nu efter så tänkte jag, vad fan tänkte jag då? Vem ser en match igen? Man vill ju veta resultat och sånt. Men alltså, nu när man tänker efter så var det inte resultat. Utan då tittade man på saker de gjorde, någon vändning och sånt där. Tyckte att det var häftigt liksom, varje gång Baggio fick bollen. Det var väl så, man tyckte det var kul och man fanns inget bättre och sen har jag väl haft lite när jag ska någonstans så ska jag nå fram liksom. Antingen gör man det så gör man inte, man gör det 100% och så ger man allt och så lyckas man till slut. Så är jag fortfarande lite, när jag tar mig för någonting så gör jag det rejält och så gör jag det ordentligt.
spelar ingen roll vad den är.
När förstod du att det här kan bli något?
Egentligen inte förrän jag var i Stabäck där. Lite, inte i början heller. Så, för då är man alltid, då är man talang. Och det, alla snackar om man talang. Och du vet, då lever man bara i det att man går upp och ner. Ibland gör man en supermatch och så gör man en superdålig match. Så var man lite, han är bara 19, han är bara 18. Vet, så här, det går så, och då tänker man inte så mycket på det. Då flyter det bara på. Man funderar inte på vad man ska eller om man ska någonstans. Så man är liksom nöjd med tillvaron. Man har roligt, man spelar fotboll. Så då väl efter det här två år i Stabäck kan jag tänka sig man började fundera lite så. Och man började spela lite U21 landslaget. Och mycket och gjorde bra där och spelade fast liksom. Och då kanske man började fundera på börja jämföra sig med andra landslagsspelare. Så här U21, vad de gick för de här lagen och vilka som spelar U21 spelare som spelar i stora lag. Som tänkte, fan jag är också U21 landslagsspelare, jag kan också. Då börjar man kanske fundera lite, fan jag kanske kan bli en stort, kanske kan gå till någon större liga då. Det var då egentligen.
En tränare som kanske inte är den mest hyllade, Peter Antoine, mer känd som har gjort reklam för Mediamarkt. Men var faktiskt han som satsade på dig när han var Mjällby-tränare?
Ja, han var det faktiskt.
Tysken,
ja. Det var väl lite egentligen, jag vet inte om det var hans typ av spel och spelare egentligen. Men nej, han tog upp mig. Och han skällde på allt och alla. Så jag var ju livrädd liksom, allting. Jag var inte alls var med det. Han skällde till. Jag fick till mig utskällning för att jag inte värmde upp alltså ordentligt, kommer jag ihåg. Så jag blev inte inbytt för jag inte gjorde min uppvärmning ordentligt. Och jag hade ju blivit inbytt alltid de sista 10-15 då när jag var med han. Och nej, under 17-0 så skrek han så in i helvete på mig på uppvärmning. Jag vet inte ens varför han tittade på mig där. Och det borde hålla ögonen på matchen liksom. Men så var det. Så han satsade på mig och fick det var skoj. Och sen var det Sergej Prigoda, tror jag också, som
gamla Öster-spelare som kom hit som tränare. Tränade du fysik eller finten? För du var ju väldigt liten.
Ja, så var det ju mest att jag gjorde. Så tränade jag ingen fysik. Och det är väl egentligen det jag tänkt på efterhand. Att det kunde man ju väl gjort någonting mer under den tiden. Man behövde inte alltid bara stå på gräsmattan och trixa. Alltså. Det var ju det, men det tyckte jag var liksom roligt. Så det var det enda man gjorde hela tiden. Till och med när man blev lite äldre och gör fortfarande idag. Och det är väl lite fjantigt, men i alla fall så är det. Så gym kunde väl faktiskt, fast han var på mig en del att jag, fan du borde träna lite det och det och det. Och då sa jag alltid till honom, vad fan du var inte på träningen alls. Du åkte ju till Köpenhamn istället och drack öl. Så han var också duktig i fotboll när han var, men han, okay. Han valde en annan. Så att, då fick han den istället. Så han hade aldrig någonting att komma med liksom. Så det blev att man bara gillade det tekniska istället för att kanske köra lite mer fys. Som man hade haft nytta av i längden kanske.
Om man ser till att slå igenom, hur mycket är tur och hur mycket är talang?
Det är en blandning. Man ska helt klart ha lite tur. Jag vet, Marcus Ekenberg, vi var ju typ, vi umgicks dag och natt liksom här och spelade viktig till varje träning ihop. Vi bodde nära varandra och var alltid en timme innan träning och satt och snackade. Det var inga där, det var bara han och jag liksom. Vi satt och gick ut först liksom. Och vi var ju så många år. Han var ju liksom den stora talangen. Han gick till HIF. Och jag var liksom... han var lite större talang alltid. Och, men som sagt så hade jag väl någon match lite mer tur när det är avgörande tillfällen. Och att, som sagt, det är små tillfällen som gör att jag plötsligt lyckas den. Men sen måste man också ha viljan, tror jag. Att man vill nå dit. Och så måste man ha... Ja, och vill man tillräckligt mycket så tror jag liksom på det, att det då händer det liksom.
Vad är ditt råd till unga spelare? För ofta liksom mejl från unga spelare som undrar hur ska man göra, ska man gå utomlands, ska man gå?
Ja, jag får också en del frågor man får när man är på olika platser och diskuterar fotboll och karriär liksom. Och det jag har med att mest nytta av, det jag känner är det som är det primära liksom. När man är, det är helt klart vilken ålder så också. Ända till jag var 15 liksom, tänkte jag inte på något annat. Jag ville bara spela fotboll. Jag gjorde det bara för det var kul. Alltså det var glädjen till fotbollen som gjorde att man ville vara där och vet, skita i lunchen eller inte ha middag. Att man bara spelade. Så det är väl framförallt att behålla glädjen till det. Och, spelar ingen roll om du platsar i, när du är 15 eller junior i svenskan till och med. Det kan vara så att du sitter på bänken där och lyckas ändå. Det gjorde jag liksom. Jag kom inte med i något distriktslag. Men jag tyckte det var så pass kul och jag gav liksom aldrig upp och jag fortsatte. Och till slut så lossnade det lite och någon tränare gav en chansen och trodde på en lite just för stunden där. Och det var väl allt som behövdes för att jag skulle ta nästa steg och helt plötsligt så explodera lite grann.
Finns det något när du tittar tillbaka på att du ångrar att där borde jag gjort något annat eller där borde jag tagit det valet? Eller?
Nej, det var väl lite inne på. Det är väl det som jag säger, det finns inte så mycket ångra egentligen, utan det är väl som jag säger, jag kunde kanske legat på lite mer, kört lite fysik och lite mer under tidigare och framförallt åren där början på Mjällby-karriären och kanske just i Stavik som hade kunnat gjort att det blir snäppet bättre.
Men då du bara drack Coca-Cola och,
ja, då drack och bara chips. Cola och chips och Grandiosa och sen bäst på alla fystest ändå. Så att jag kände ju alla, det var det också. Så att man var alltid bäst på alla de här fystesten, konditionstest och allt sånt. Där man, och då jag hade ju inte funderat på mat och sånt. Och då blev man ju lite som, tänkte man typ att man behövde någonting av det extra. Det finns ju de som får träna som fan och inte kan, eller ja, inte kan äta det ena eller det andra och måste tänka på det. Men det har jag aldrig hört behövt. Och då har det blivit att man, vad fan, jag klarar mig.
Social, vänlig, nästan alltid glad. Ja, Christian Wilhelmsson är faktiskt en person som är rätt lätt att snacka med. Och bilden som vi i media lite skapade att han bara var en del av gruppen kring Zlatan var ju faktiskt fel. Det handlade ju om att han var en del av gruppen kring Zlatan men också social med i princip alla i landslaget. Och likadant med oss i media, att han var ju väldigt social och vänlig. Ändå har det blivit rätt många rubriker genom åren där han ju framstått som något stökig. Det har varit allt från snabba vistelser i något häkte någonstans när han har blivit arg med någon säkerhetsvakt till att han har försvunnit på en jetski eller kastat sig och in på något ställe i Mjällby, Strandvallen och skällt på domaren. Ja, det har helt enkelt hänt mycket grejer. Och egentligen är det lite konstigt att det händer den typen av negativa grejer. För en som är otroligt vänlig är verkligen Christian Wilhelmsson. Det är svårt att gå runt Zlatan Ibrahimovic. På något sätt följdes ju era karriärer. Ni gjorde ju bland annat debut i A-landslaget 2001. Hur nära har ni varit? Eller är det mer en bild som vi i media har skapat?
Ja, vi kom ju varandra helt nära när vi var i U21-tid. När vi gjorde, spelade ihop där. Delade alltid rum de åren som vi spelade. Så att där blev vi väldigt bra kompisar. Sen tog han steget upp i A-landslaget före mig då. Och när jag kom upp där så fortsatt väldigt bra kontakt hade vi och vi var fantastiskt bra vänner och vi hittade på saker även vid sidan om fotbollen. Och så var det väl fram till egentligen ett par år sedan så när jag fick barn och han fick barn och han, det var då blev det mer att man fick inte tid, vi åkte inte till Malmö, han kom inte hit, han var upp då. Alltså man gled lite så, jag fokuserade på familjen och sen så drog jag till Saudi och så blev det mindre och mindre liksom. Så nu hörs vi emellanåt bara, vi har lite kontakt men inte mer än så liksom. Och
ni blev på något sätt också en symbol i landslaget, jag menar dig som du vet, gänget med Mellberg och liknande. Samtidigt så den bild man får av dig var att du umgicks med alla liksom.
Jag ville ju alltid det, så det var ju alltid så att jag sprang mellan alla rummen. För jag tyckte sen, egentligen ville att alla skulle sitta ut i matsalen eller sitta i samma rum. För då kunde man vara på, alla skulle spela kort med varandra. Och det blev så att jag försökte alltid ville vara på alla ställen samtidigt. Men det gick ju inte alltid. Så du vet, jag från att sitta liksom och ja, snacka skit på rummet med Zlatan och Olof, så kunde jag springa in till Rasmus Welm och spela, vad heter det, Cluedo. För då ville jag vara där med, men jag stressade ju mellan rummen. Fan, jag ville ju vara lite, när de skulle spela Cluedo så tänkte jag, vad fan, jag vill med vara med. Men då kunde jag liksom inte vara på alla platser, så jag gjorde lite av varje. Så jag spelade lite Cluedo in till Ola Toivonen och spelade lite Xbox med Värmblom. Och sen in lite, och så var jag lite med Zlatan och Olof där, snackade lite där. Så det var liksom, jag försökte vara lite överallt. Jag ville vara på alla platser.
Men var det inte jobbigt för dig med dem? Jag menar, det är ju ändå rätt kartlagt med, jag menar, Ljungberg och Zlatan som ju på något sätt kämpade om lite om makten. Var det inte jobbigt på de grupperingarna för dig som egentligen ville att alla skulle umgås?
Jo, alltså egentligen var det inte som stora grupperingar så sett. Jag tycker egentligen det bara var kanske Ljungberg som var lite för sig själv. Det var inte så att det var ett gäng som hängde just med Ljungberg som var ett annat gäng, att det blev två stycken. Utan det var, så Ljungberg var liksom mer bara tyst och hängde lugn och var för sig själv. Och det var inte så, gjorde inte så mycket väsen av sig. Så att jag tänkte inte mer på det, utan han kändes mer som att han var den stora stjärnan just då. Och det var,
ja, han kanske tyckte att ja, han ville hålla sig för lite vid sidan om, så att inte, så det var inget jag funderade över. Jag snackade inte så mycket med honom egentligen under de åren.
Inte alls?
Jo, jag pratade. Men det var inga större diskussioner liksom.
Och det blev ganska ofta liksom rubriker. Jag vet ju, jag menar, någon gång på någon träning, någon filmade när Zlatan sparkade till dig. Det vet du själv. Alltså, hur ska man ta det? Var det bara skämt? Eller var det liksom...
Ja, allt sånt. Det är 100% skämt. Men alltså det... Det snackas ju, vi snackar ju en del om man skojar och flippar ganska mycket just på träningar och kring träningar. Och speciellt inte när träningen har börjat, ändå det är mycket skit liksom. Och det var väl lite där vi tuggade om någonting och så sa jag någonting. Men du vet, om han säger 10 saker så kan jag ta det. Och så säger jag en sak så blir han värre fan att ta det. Så det var väl lite så.
Han var tvungen att markera?
Ja, han var tvungen. Han blev... Han lackade lite.
Hur mycket störde det? Jag menar, det blev väldigt mycket rubriker och det var ju då när ni blev utkastade från landslaget under
vilket
några...
Vilket du menar? Att,
ja, men hur mycket störde det? Det blev ju ofta rubriker kring den typen av händelser. Och sen var det ju då när du och Olof och Zlatan var käkade ute efter...
Ja, men det, jag tror det var lite så för att det var... Då var det inte samma öppna relation egentligen till media alls på den tiden. Det blev lite så att det var vi mot media. Så det var väldigt... Nu är det ju tydligt. När man har öppnat upp det lite mer nu när Erik och Vatten sa, det har egentligen blivit mycket lugnare och mycket bättre kemi. Ni respekterar oss mycket bättre, säger jag då nu som inte. Men det var mycket så att man kunde säga en sak i förtroende nästan utan att ni skrev det. Så det kunde man inte alls då, utan då var det att ni försökte fånga allting vi sa och då blev vi ännu stängdare. Så det blev nästan när vi gav lite mer... Så tyckte ni det var bra, då respekterade ni lite, då skrev ni bra. Det blev liksom en bättre journalistik och det blev bättre respekt mellan varandra. Både mellan, för spelare, mellan journalister och journalister till spelare. Så det, på den tiden var väl lite att ni försökte fånga allting som gick och försökte höra allting och tolka allting på ett sätt. För vi sa ingenting, vi sa inte vad det gällde, utan det var hela tiden så här instängt och allt skulle hållas inom gruppen. Det var liksom inte... Så jag tycker det är mycket bättre nu, även om sen så ska vara en balansgång liksom. Och det gör också intresset kring fotbollen mycket, mycket bättre för alla som följer det.
Ja, det blir ju alltid mycket skriverier om startelvor och liknande. Och allting kulminerade väl under VM 2006, där ju till och med Lagerbäck efteråt sa att ja, men det blev lite för mycket liksom, fokus på det, fokus på sprickor och så. Ja. Hur mycket tänkte man på det själv som spelare?
Nej, alltså, det vet jag inte. Det var ju sån här... Det tänkte man kanske inte så jäkla mycket. Det var ingen som man bekymrade eller man tyckte var ah, fan det, nu kommer det inte gå bra eller vad som helst. Det var inga sådana tankar, utan vissa saker var ju bara taget från luften, vissa saker stämde ju inte, så man blev bara tänkte, vad fan är detta som står här? Det var, liksom inte, det var ju inte alls så, det hände ju ingenting, eller det var ju... Så det var väl egentligen mer svenska folk som kanske bekymrade sig mer och journalisterna var, skrev så fingrarna glöd liksom, vi satt bara och läste och en del saker skrattade åt, en del så kunde man bara säga, vad fan? Fan är möjligt att den skriver så, förstår du?
Kan du?
Nej, men alltså generellt, nej inte direkt, utan det har säkert skrivits förbannat mycket skit, så att jag, det blir mest där jag inte kan ta upp det.
Ja, okay. Men så att han har skrivit en bok och jag vet ju att du är barnboksförfattare. Har du en tanke på att skriva en bok själv om din karriär?
Nej, jag har aldrig haft egentligen.
Att... Varför inte? Du har ju fantastiska historier.
Ja, jag har. Och då vet du egentligen 10% på vad som jag skulle kunna berätta. Men det känns som att... Nej. Det... Jag har aldrig intresserat mig riktigt. Det kanske kommer en dag. Skulle vara helt black en dag kanske jag blir tvungen att sälja allt detta. Kanske jag känner mer på det än vad jag gjorde på fotbollen till och med. Nej, jag vet.
Är det sådana historier du sitter?
Nej, jag vet. Det finns allt möjligt. Både bra och mindre bra.
Ja, det är ju inte bra att höra. men däremot, barnboksförfattare, hur seriöst är det?
Det har blivit väldigt seriöst. Det har egentligen vuxit. Det började lite som en skoj grej, liksom plågrej. Satt på hotell och började fantisera och... Jag har alltid kollat mycket filmer och kollat, spelat mycket tv-spel och sånt. Sen kom det... Sen blev det så att jag hade en story liksom som jag tyckte, fan, den är intressant. Detta. Sen har jag liksom inte gjort så mycket med det i början, men sen så började jag skriva ner lite notes och lite sånt om det och vad fan... Sen byggde jag bara vidare på det. Till slut så tänkte jag, nej fan, nu gör vi något av detta. Och då blev det seriöst. Så att nu är det ju... Nu är det ju, ja, på min fjärde bok... Och jag har allt, men jag
Jag håller på att utveckla det i vilken ordning jag ska göra allting. För det är så pass mycket material och så mycket... Och jag håller på med mest i USA nu. Med att som fokusgrupp, sådana som när de gör filmer, när de spelar in filmer, så får folk sätta sig och diskutera. Och sen, så att jag har fått jättemycket respons, bra respons. Så att, jag vet inte ens vad jag ska börja. Jag vet inte ens vad jag ska göra med det. Jag sitter liksom på ett material.
Men det är väl bara gå till ett förlag
då? Jo, men jag är inte ens säker på att jag bara ska slänga ut ett förlag, ge det till ett förlag. Så jag vet inte ens vad jag, om jag ska satsa på något där. Jag vet inte ens om jag ska gå för, om det är så pass bra så det kan bli mer en bok. Liksom. Så då vet jag inte vilken aning jag ska göra det.
Spännande. Mm. Om man googlar dig så dyker du upp rätt mycket rubriker där du har hamnat i olika händelser, om man är snäll och säger så. Uh-huh. Ja, men du är en oerhört vänlig och trevlig person, men samtidigt hamnar du i situationer. Jag menar, vi har här från Strandvallen där du hoppade in och var arg på domaren. Du försvann med någon jetski. Mm. Du hamnar i bråk med polisen i Frankrike. Du hamnar i bråk med någon säkerhetsvakt i Katar, tror jag, och du hamnade i bråk med någon polis på Saudi-arabisk flygplats. Mm. Vad är det som händer?
Alltså, jag är ju så här lite spontan, lite impulsiv mellanåt, och sen så får man någon flip. Alltså just det här med, det var ju jävligt överdrivet, den när jag sprang in på planen. Det hade ju illustrerat som att jag sprang in med en typ kniv och skulle typ försöka sticka då man liksom.
Men ja, du menar denna matchen,
Mjällby-matchen där, så den var ju...
Det var väl extremt... en lokal journalist som var väldigt irriterad,
ja,
på domar.
Ja, visst, men det var ju förbannat dåligt dömt, så han kunde gå och ta det. Men nej, så vissa saker var ju extremt överdrivna, men andra saker har det blivit lite liksom fel. Man har tappat humöret helt enkelt, och det gör jag inte ofta. När jag kör bil kan bli förbannad som fan. Jag blir lite som Jan Långben liksom. Så där kan jag... Ja, jag står ju också utanför sen om du vill.
Nej, men där var det, jag menar, jag antar att du la ut en Instagram-bild på där du sitter i häkte. Jag gissar att det är från när du satt i häkte då i Katar.
Nej, jag har ingenting med det att göra.
Nej, vad är det då?
Det är en helt annan story faktiskt.
Är det en annan fängelsestory?
Ja, det är en helt annan fängelsestory. Det är egentligen ingen som vet den.
Nej, men då tar vi den nu.
Ja, du tycker det, va? Den har varit bra. Nej, okej, okay, då ska vi se. Jag måste se. Den kan man få spara till min bok då.
Egentligen. Nej, fast det var du ska inte skriva den. Den måste du kunna bjuda på.
Ska jag bjuda på den? Ja. Nej. Jo, alltså det var så här att... Ja, den är faktiskt jävligt... Det var så här. Nu skrämmer. Nu kommer ingen resa till Dubai efter detta. Nej. För detta hände alltså i Dubai. Vi skulle... hade besök. Min brorsa, två kompisar... Så på besök så skulle vi göra en spontan resa över nyår där. Vi är lediga för ett uppehåll. Och då 4 dagar till Indien. Utan att de här visste, de kom samma dag. Satte på de ögonbilderna de kom. Och så fick de sitta hemma och dricka whisky liksom, tills vi skulle flyga på kvällen. Och, du vet, och jag var tränare, så jag kunde liksom inte vara med. Så jag var tränare till kvällen, så jag kom bara hem direkt. De hade varit där och vi drog till flygplatsen. Hade vi glömt att fixa visum, så vi kom inte till Indien. Och då hade vi köpt biljett alltihopa, så vi bara, vad fan, vi får göra någonting nu. Men de hade fortfarande sina bindlar på sig, så de visste bara att de var på en flygplan, visste inte vad de skulle. Och jag går till den här luckan och säger att ja, vi måste ge någon annan destination bara. Vi ska 4 dagar. Ja, blev det Seychellerna då? Så ja, vi tar det, tar vi. Satt oss där och skulle äta lite mat. Och... vet, vi gick ju på, de gick ju och höll varandra på axlarna. Det blev liksom jävla syn där liksom, flygplatsen. Så det, och vi stimmade lite då och skojade liksom. Och sen ställde sig två säkerhetsvakter vid restaurangen när vi satt och käkade. Och de satt med sina masker. Och så jag tittade på dem så, när jag beställde, så tittade på dem så... Så gick jag lite mot dem med en sån liten sneblick liksom och sa, ja, vad vill ni? Sa jag. Nej, men vad håller ni, så blev de direkt lite aggressiva. Vad håller ni på med här? Nej, ingenting, vi ska äta bara. Så äta, trodde vi, och så började de liksom aggressiva. Liksom. Vad trodde vi då med huvudet? Och det här är inte rätt, så här får ni inte hålla på. Nej, men vi ska inte göra någonting. Du kommer med oss, sa han bara. Jaha. Så jag fick följa med de här säkerhetsvakterna. När jag kom hem. Så tog jag en whisky hemma för att jag skulle liksom joina grabbarna. Så jag tog en whisky hemma. Så det var ju enda jag hann dricka egentligen, en whisky. Och sen kom vi till flygplatsen. Och det blev... Eller in på det rummet menar jag, med säkerhetsvakten då. Och...
där blev det ett jävla liv. De började skrika och de tyckte det var fel och jag stod upp och det var, där var det mycket folk där inne. Och jag, hälften, de här säkert visste inte vem jag var. Alla där inne på kontoret visste vem jag var. Och de började skrika, han har gjort det och det. Och jag fick sätta mig på en stol och de skrek på arabiska, jag fattade ingenting. Och så kom ju frugan då liksom och polaren sa att vad händer? Nej, jag måste sitta tydligen. De ska, det är någonting som ska fylla sig och undersöka så de ska kolla. Så att jag vet inte om vi hinner med planet ens. Nej. Satt en timme till. Nej, vi måste hem. Det går inte. Jag får sitta kvar ännu längre. De åkte hem. Jag satt kvar där. Satt inne på det kontoret i 36 timmar. Bara på det kontoret. Och då fattade jag att det är något, alltså, det är någonting som har hänt. Vad som har hänt? Ja, då var det att jag hade, de tyckte att jag betedde mig illa på flygplatsen och sånt här och att det skulle undersökas i vilket tillstånd jag var. Så jag fick följa med till polisstationen, fick göra sånt här alkoholtest, typ som man blåser när man kör bil. Och det är ingen som säger att man inte får, de serverar alkohol på flygplatsen liksom, så ingen säger att man inte får dricka alkohol. Men de tyckte att jag hade betett mig illa, så att jag fick ta det här testet och det visade att jag hade typ så här bästa minsta promillen lite grann. Så. Och ja, men det var ju tydligen tillräckligt för att de skulle kunna ha ett case där. Fick till mig därifrån till en sån här domstol typ. Och, efter 36 timmar. Till den här domstolen. Och där hade de då, i källaren hade de sån här, medan man väntar på vad man får för böter eller vad du får för dom liksom. Där hade de, satte de in alla i såna cell liksom. Så det var ju, där satt jag med bara massa skumt folk. Det var kanske 30 stycken i den här cellen. Och jag satt där, men grejen var att alla säkerhetsvakterna som jobbade där visste vem jag var. Så de liksom, de stod och snackade med mig och sa att det är lugnt och vi ska bara fixa det, vi fixar detta här. Och du vet, så att innan du upp toaletten så kan du bara ställa. Så det var liksom, jag kände mig inte direkt nervös, men det var liksom förbannat irriterad. Det inte fanns en bättre lösning och jag satt så sjukt länge. Så att jag blev sittande där och det slutade med att jag fick betala, ja, vad var det, 8000 kronor i böter eller någonting. För att de tyckte att jag hade betett mig illa eller druckit, varit påverkad på flygplatsen. Men det får man ju vara. Men...
Okay.
Så där är liksom
så
helheten.
Det blev inte Seychellerna, ingenting?
Det blev inte Seychellerna. Så det jobbigaste var egentligen att förklara detta och få frugan lugn efter det. För hon hade ju sett framåt detta. Så där blev ju straffet egentligen.
Att Oksana blev väldigt
ja. Ja, typ.
Men ja, det är lustigt att du ofta hamnar i den här typen av...
Jag vet. Men det är bara för att jag tror jag lever lite så som att... Jag vill inte göra... Jag är inte där, vill inte göra någon illa. Jag vill inte vara elak mot någon. Jag vill inte, men jag vill samtidigt ha en frihet. Jag vill kunna göra vad jag vill. Och ibland så är det för mycket, så är det lite regler. Så där får du inte parkera till exempel. Eller där tar de har tagit bilen i Italien. Tog de bilen hela tiden. Fick hämta utan. Men du vet så här... Eller kör om på någon. Jag försöker inte... Alltså lite så. Jag vill... Jag har saker och ting på mitt sätt, men jag försöker inte vara elak eller trampa eller gå före eller någon på något sätt, men ha lite så lite frihetskänsla tror jag det, eller handlar om inte jag som jag vill så mellanåt, och då är det inte alltid det passar för att det finns lite regler man måste följa, och det så är det, man måste göra det, men jag har svårt att
du har svårt att reta in dig
ja, lite så mellanåt, och då blir det lite fel, men det är inte alls, det är inte illa med en.
Du är ju också en spelare som har blivit modernt. Jag menar, det är tatueringar. Du var ju tidigt ute med någon stor Jesus-tatuering. Kopierat från Beckham kanske. Eller?
Inspirerat.
Inspirerat. Och hår, och du gjorde smycken som jag inte tror att du gör längre. Men vad betyder alla de typerna av grejer? Varför tatuerar man sig som alla gör nu hela
tiden? Ja, nu är det ju väldigt mycket. Nu tatuerar alla sig. Nu är det ju nästan lite ballat att man inte har någon tatuering. För det är så få som inte har det. Men... Nej, jag vet inte det. Det är väl en sån fas liksom. Man tyckte då tyckte jag, nu har man lite, sen så man har en betydelse, som mina har en betydelse för stort sett allting, och med barn och liksom familj och nära och kära liksom, och det känns bra för en egen skull, och det är det som det handlar om, att man ska trivas och tycka det är behagligt liksom.
Jättebra. Jag är väldigt nöjd.
Fixa
den storyn. Ja.
Ja. Bra. Tack.
Vi får väl hoppas att Christian Wilhelmsson någon gång sätter sig ner och skriver sina memoarer. Det känns som att de historier han bjuder på är bara toppen av ett isberg, och att det ryms betydligt mer händelser under 10-12 år i den absoluta elitfotbollen, både i Sveriges landslag och runt om i Europa. Och att
det är ju någonting som är häftigt att få komma in bakom kulisserna och på något sätt höra någon berätta en historia om just hur en shejks medhjälpare kommer och berätta att man bara ska välja ut en Bentley för att man har varit bra i någon match. Det är ju den typen av historier som är lite roliga att höra. Ja, podden kör som vanligt vidare och den hittas ju lättast via Google. Man googlar Lund och så hittar man alla poddar. Men annars är det ju fotbollskanalen, Acast och allt annat som ni vet. Antagligen ni som lyssnar på det här vet ju verkligen eftersom ni har hittat hit. Och podden rullar vidare och målsättningen är att få till en intervju med Åge Hareide, MFFs demontränare från Norge, inför den allsvenska premiären. Och därefter är tanken att det ska fyllas på med några allsvenska profiler innan vi sen tar avstamp mot VM i Kanada med några av damlandslagets stora stjärnor. Så att podden kämpar på helt enkelt och jag hoppas att ni gör detsamma.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.